Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När den tillträdande statsministern presenterade sina nya ministrar stod det klart först efteråt att socialministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, blir den som ansvarar för idrottsfrågorna.
Jakob Forssmed kommer ansvara särskilt för folkhälsa, idrott och civilsamhällesfrågor.
I samband med regeringsskiftet efter höstens riksdagsval är det klart att ansvaret för idrottsfrågor i Sverige flyttas till socialdepartementet. Kristdemokraten Jakob Forssmed utsågs till socialminister med ansvar för folkhälsa, idrott och civilsamhälle. På den berättar Forssmed om regeringens arbete med idrottsfrågor, om satsningar man gör, om varför idrotten bytte departement igen och varför den svenska modellen funkar väl.
Skulle vi ha en renodlad idrottsminister i Sverige, då tror jag också risken är stor att den personen skulle bli mer klåfingrig, ge sig in och agera mycket mer i idrottens inre liv. Det kan vara en utveckling som en del vill ha. Jag ser inte riktigt fördelarna med det.
Vi pratar naturligtvis om hur idrottsvärlden ska hantera idrottare från Ryssland och Belarus kopplat till det pågående kriget i Ukraina, där Forssmed riktar skarp kritik mot den internationella olympiska kommittén IOK, som lite lätt öppnar för att möjligtvis låta ryssar och belarusier delta i OS i Paris nästa sommar.
Ryska idrottare är ju väldigt ofta statsunderstödda om man inte tillhör cykel eller tennis eller så. Så är man statsunderstödd, man är ofta anställd av armén. Det här är ju en väldigt märklig ordning och dessutom så slår ju nu IOK extremt mycket split i idrottsvärlden när man säger att nu får alla förbund ta ställning till det här själva. Vilka som ska få vara med i de här förtävlingarna och så liksom skickar man in då den här bomben överallt och skapar splittring. Det här är ju otroligt dåligt agerat av IOK.
I en tid där sporttvätt är rikligt förekommande, politik i idrott och idrott i politik, vare sig man vill eller ej, så talar vi om hur landslag, förbund och enskilda idrottare kan användas av auktoritära stater och diktaturer. Där Forssmed definitivt inte uppskattade Zlatan Ibrahimovic uttalande om att Qatar-VM var 10 poäng på många fronter.
Jag ger Zlatan 10 poäng som fotbollsspelare och hans insatser för landslaget, men jag är inte beredd att ge 10 poäng för hans uttalande om Qatar. Jag skulle säga 0 poäng kanske. Och Henrik Stenson får naturligtvis fatta sina beslut, men där i det fallet är det en tråkig utveckling som vi ser att den här typen av agerande från auktoritära stater med mycket pengar kan orsaka också problem för idrotten.
Båden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om de stora utmaningarna kopplat till idrotten i Sverige med matchfixning och kriminella agenter. Men också om hur Forssmed vill använda idrotten som ett verktyg för att motverka rekryteringen till kriminella gäng. Och så talar vi om den europeiska superligan, 51% egen roll i Sverige. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta.
Jag är född 1974. Jag vill helst inte tänka på vad det innebär i ålder.
Bo?
Sollentuna.
Familj?
Ja, jag har fru och 3 barn.
Utbildning?
Utbildning i statsvetenskap där jag har något som heter magisterexamen.
Lön?
Statsrådslön.
Vad kör du?
Jag har en kolfiberracer som är gjord av Ridley i Belgien. Faktiskt också en gravel från Ridley. Och sen har jag en Nishiki som jag kör när jag behöver göra ärenden i Sollentuna. En ombyggd gammal racer som jag har byggt om till single speed. Men om du vill ha bil så har jag en konstig Renault som Nej, Peugeot är det nog. Den är väldigt märklig.
Vad läser du?
Just nu läser jag Knausgård.
Vad tittar du på?
Jag tittar mycket på serier från de här olika plattformarna för tillfället. Vad är det då? Somebody Somewhere, Succession. Ja, lite så.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar på, om det är mina musik, så lyssnar jag på Katatonia om jag måste koncentrera mig. Annars är Sufjan Stevens en stor favorit.
Vad spelar du på?
Jag spelar på gitarr och jag spelar också, jag har ett sånt där elektriskt trumset som jag har köpt. Det är väldigt kul.
Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du har kopplat till fotboll?
Är man i min generation, då är det VM 94 för min del. Tillsammans med kvartsfinalen i VM 86 Brasilien-Frankrike. Sokrates kort ansats sköt över och sen när målvakten fick bollen i ryggen om jag minns rätt och den gick in. Jag var 12 år tror jag då och vet precis var jag satt och såg den här matchen.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Jag har inte så jättemycket meriter. Jag har inte spelat fotboll så mycket mer än någon termin här och där. Men jag spelade med kompisar i många år. Vi hyrde en plan, eller bokade en plan och spelade. Och då blev jag i alla fall tillräckligt bra för att få vara med i skollaget när jag var utbytesstudent. Och då har jag avgjort ett derby. Och det var också lite publik på läktarna. Det var blött så man fick glida på knäna också. Det var ju ändå mäktigt.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Husqvarna FF, fostrad in i detta av min far. Upplevt härliga tillfällen där men också förfärliga ögonblick. De förlorade en match mot BK Forward 2002 tror jag det var, den så kallade snömatchen. Den Husqvarna FF då kval till Superettan får straff i fjärde tilläggsminuten. Sätter den, men tror du inte att tror det var så får Forward en straff och sätter den och går upp. Fruktansvärt.
Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
Svårt att veta. Henri hade väl lite tankar om detta här om dagen. Det var väl det här med att man skulle dela ut frispark tror jag tydligare vid maskningar. Det tyckte jag var bra. Och sen så ibland har man ju övervägt det där, borde man ha effektiv tid, allt det här maskandet. Men en bra början kan väl vara att börja bivra den här 6-sekundersregeln med hur länge målvakterna får hålla i bollen och göra något om de bryter mot det.
Vem är för dig tidernas främste spelare?
Tycker det är jättesvårt. Maradona förstås, men jag höll liksom aldrig riktigt på honom. Utan jag skulle nog vilja säga liksom Brasiliens mittfält 86 i klump så att säga med Zico, Falcao och Sokrates.
I vilka tillfällen ljuger du?
Ibland för mina barn. Till exempel om klockan eller om huruvida det finns godis hemma. Den typen av frågor ibland för att underlätta föräldraskapet.
Om du ska lyxa till det, vad undrar du dig då?
Ja, en riktigt kall alkoholfri öl.
Vad var du bäst på i skolan?
Litteraturvetenskap var jag ganska bra på.
Om du måste byta jobb, vad blir det då?
Har inga sådana planer.
När grät du senast?
Det där är ju en rätt personlig fråga. Jag gråter inte så ofta, men senast var det på skärtost.
Du är ju inte idrottsminister för att du är socialminister med ansvar för idrott. Var det du som anmälde intresset för att plocka in idrotten i socialdepartementet?
Inte riktigt så det går till kanske, men jag har jobbat mycket med idrottsfrågorna även tidigare i mitt uppdrag som ekonomisk politisk talesperson. Så jag har ägnat mig också en del åt idrotten så att jag är hyggligt väl förtrogen med förutsättningarna för idrotts- och föreningslivet i Sverige och det har länge varit något av en hjärtefråga för mig. Så att när vi fick till att flytta in idrotten, civilsamhällesfrågorna in vid sidan om folkhälsofrågorna så, och jag fick möjligheten att ta ansvar för det, så blev jag väldigt glad och begeistrad över detta. Jag tycker det är helt rätt och känns väldigt kul att jobba med.
Det är ju inte du som har ansvaret för hur man har flyttat runt det tidigare. Det har ju flyttat runt mellan olika departementen. Senast var det ju justitiedepartementet under Anders Ygeman. Vad är fördel med att ligga under socialdepartementet?
Att det finns sådana väldigt tydliga kopplingar till folkhälsa, till barn och ungdomars behov av att röra på sig, träna, föreningslivet, göra det i gemenskap med andra, vilket vi vet har en väldigt stor betydelse för hälsan, och kunna hitta de synergierna som man kan göra på ett bättre sätt när det finns under samma departement och samma statsråd. Det tycker jag är helt rätt, och jag är förvånad över att det inte har gjorts tidigare.
Ja, det var väl
Gabriel. Ja, Wikström hade det på det.
Så någon i, det har hattats runt mycket kan man ju konstatera. Hur mycket tid hinner du lägga på idrotten?
Jag lägger en hel del tid på idrotten, inte minst nu under ordförandeskapet med kontakten.
EU-ordförandeskapet, för de som inte känner till det. Ja, nej, för dig är det ju vardag, men för alla vet inte att det är ett halvår nu när jag säger ordförande i EU.
Ja, men där lägger man en hel del tid. Vi har ju ägnat mycket tid och kraft, inte minst åt den här frågan om ryska idrottare och deras eventuella deltagande i OS och inför tävlingar till OS och så. Men man ska också komma ihåg att Sverige, till skillnad från många andra länder, har ju en självförvaltningsmodell. Så att idrottsrörelsen bestämmer ganska mycket själv över sitt eget inre liv. Till och med vad gäller bidragsgivning. Man får ju i stor utsträckning en klumpsumma från staten som man sedan får fördela mellan idrotter. Bestämma på vilka grunder som det där ska fördelas. Medan vi styr förstås en del förutsättningarna och ger också en del öronmärkta bidrag där vi har önskemål om vad de ska användas till.
Ja, hur ser du på den svenska modellen där då Riksidrottsförbundet, lite man pratar om liksom myndighetsansvar, va, så som 70-talet, att idrotten hamnar, ja, Riksidrotten styr mycket själv.
Jag tycker i grunden är någonting som fungerar väl. Sen har alla modeller sina för- och nackdelar. Vi går ju in nu och styr till exempel att vi vill satsa extra då på föreningsidrott i utsatta områden. Där är den ju svagare. Där har vi inte riktigt sett att resurser har flyttats på det sätt som man kanske skulle önska. Då ger vi särskilda resurser utöver så att säga de ordinarie just för det. Särskild satsning på idrott för äldre. Så det är några exempel på där vi in och styr mer. Men den stora delen, det är ju liksom 90%, den får ju idrottsrörelsen förfoga över på egen hand.
Ser du någonting i att man skulle ändra på den modell vi har i Sverige, och där ju även Sveriges olympiska kommitté, de har ju inte alltid dratt jämt SOK och RF om vi är snälla. Ser du någon anledning till att in och rota där från politiskt håll att ändra på det?
Så det är väl två frågor egentligen. Vad gäller självförvaltningsmodellen så ser jag ju inte att det finns några stora skäl att ändra på det. Jag tycker i allt väsentligt att det fungerar väl. Sen huruvida RF och SOK drar jämnt eller inte, ja, det får de reda ut själva. Det är ju ingenting jag ska lägga mig i, utan det tillhör ju så att säga, hur de organiserar sig, det är ju grunden upp till dem.
Tycker du att de borde gå ihop som det har diskuterats?
Jag tror jag ska vara försiktig med att ha uppfattningar om det.
Varför det?
Därför att det tillhör det som inte är politikens område att bestämma över. Om jag skulle berätta för dem hur jag tycker att det ska vara, ja, då kan det uppfattas som att jag politiskt vill styra dem, och det vill jag inte.
Ni har ju väldigt nyligen tillsatt en utredning kring elitidrott och där man talade om att se över stöd och liknande. Och jag vet, Tidöavtalet var ju det här. Där fanns ju idrotten nämnt, stärka högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn. Vad är tankarna?
Men tankarna är väl att, så att säga, brett se över hur är förutsättningarna för elitidrott i Sverige. Finns det skäl att ändra på någonting? Vi vet att elitidrott är ju någonting man håller på under en rätt begränsad tid av sitt liv. Finns det skäl att se över hur regelverk kring inkomster och så fungerar? Finns det skäl att se över?
Kan det innebära liksom skattelättnad?
Ja, där är vi inte. Men det är ju någonting som jag tänker mig att en sån här utvärdering tittar på. Men också hur ser det ut med det samlade stödet för elitidrottare? Man får ju stöd från både SOK och från RF på olika sätt. Hur fungerar det? Vi har ju också en fråga om anläggningar. Finns det bra träningsförutsättningar i Sverige både för bredd och elit? Där är vi mest förstås engagerade för bredden, men det får ju också konsekvenser för eliten. Men jag tror ju i grunden att en god breddverksamhet är ju så att säga basen för också en bra elitverksamhet.
En sån utredning, jag tror den skulle presenteras nästa år, april 2024 om jag inte har fel för mig. Vad hoppas man få fram? Liksom? För ibland känns det som att utredningar så skjuter man på och tar beslut.
Men utredningar ska ju ge ett bra underlag för beslut. Och där jag är rätt angelägen om att se hur används de resurser som finns idag. Kan vi använda dem på ett bättre sätt? Är det regeländringar som vi kan göra som bättre gynnar elitidrott? Och så, där finns det ju ett antal saker att se över.
Vilka möjligheter finns för idrotten att delta? Är man med som remissinstanser eller hur fungerar det?
Absolut, självklart så lyssnar vi in idrotten i detta. Det här är ju ett uppdrag som har gått till Centrum för idrottsforskning och de har ju väl upparbetade kanaler till den breda svenska idrottsrörelsen och har ju också uppdrag att fånga in hur det fungerar idag och vad man kan tänka sig skulle kunna fungera bättre.
Varför är eliten viktig?
Men det är av lite olika skäl tycker jag. Dels så tycker jag ju att ett samhälle liksom ska kunna unna sig att människor i olika kategorier testar hur långt är det möjligt att nå. Hur bra kan vi bli på det här? Det är något liksom bra att sträva efter. Sen är det ju viktigt för unga människor att ha förebilder att se upp till som kan inspirera. Ser vi dagligen exempel på människor som säger att de har inspirerats av stora idrottare. Så att det är väl bara två skäl till varför det här är angeläget. Och sen underhållning förstås. Alltså vi är väl många som älskar att slå oss ner i tv-soffan och njuta av fantastiska prestationer.
Din företrädare Anders Ygeman var ju inne och pekade framförallt på fotbollen och jämförde Sverige, Danmark, talangutveckling. Det är ju något som diskuteras väldigt ofta i fotbollen och det här. Ska man toppa mer eller selektering och liknande? Vad är din bild kring det där hur svensk fotboll ska agera?
Ja, dels har vi agerat på europeisk nivå för att man ska kunna ha regler som gör att man kan ha fler så att säga hemmafostrade spelare. För det där är ju en viktig sak liksom, i den europeiska fotbollen.
Ja, där har Sverige politiskt
agerat. Ja, där har vi agerat för att vi ska kunna ha lite särregler för fotbollen för att man just ska kunna... Det gynnar talangutveckling på hemmaplan om man får ha lite sådana regler och inte allt bara är fri rörlighet så att säga. Så det tycker jag är en angelägen sak. Men när du kommer in på toppning och sådär så kan väl jag, där ser jag ju med oro på inte minst hur fotbollen utvecklas tycker jag, särskilt runt storstäderna.
Vad är det du inte gillar?
Tidig toppning. Jag gillar inte de här vittnesmålen vi hör om att man ombildar lag och helt plötsligt så blir barn mer eller mindre över natt kan de vara utanför ett lag. Man ger inte speltid på ett sätt. Man siktar bara in sig på resultat och inte på att främja och maximera liksom deltagandet. Alltså det finns ett antal tendenser som jag tycker man ska vara väldigt, väldigt vaksam på.
Vad kan man göra från politiskt håll kring det?
Jag tycker i första hand att det är en fråga för fotbollen. Jag har uppfattat att man gör ett arbete här och att det ser lite olika ut också över landet där vissa regioner tycks mer prestationsinriktade än andra. Men till syvende och sist så handlar det ju om också att ha ett förtroende för det man gör. Det påverkar naturligtvis, det finns inga sådana förslag från min sida, men klart att i förlängningen så påverkar ju det att staten ger trots allt flera miljarder till idrottsrörelsen. Och det gör vi ju för att vi ser att idrottsrörelsen är en otroligt positiv kraft i samhället. Men då krävs det också att man arbetar med den här typen av frågor.
I er regeringsförklaring så tror jag det var 12-15 sekunder som gick till idrotten av 53 minuter. Varför har idrotten så svårt att få ett politiskt genomslag?
Dels så handlar det nog om att det inte alltid finns en jättetydlig konflikt kring idrotten. Och politiken drivs ju ofta av konflikter. Det som när det är stor politisk konflikt blir det stor uppmärksamhet kring. Men det finns ju ett stort intresse från den här regeringen kring idrottsfrågor. Vi kommer ju nästa år att införa ett fritidskort som är något helt nytt i Sverige. Det är en av regeringens största reformer. Det kostar 800 miljoner per år och det syftar ju till att alla oavsett plånbok faktiskt ska kunna vara med i idrottsrörelsen eller i annat föreningsliv. Att man får ett direkt stöd som är större då om man finns i socioekonomiskt utsatta hem. För att man inte ska sluta med sin idrott när man upptäcker att det här konkurrerar med hushållskassan, med matkassan och så. Och det ser vi ju, många slutar. De säger till mamma och pappa att jag slutar för att jag tycker det är tråkigt, men i själva verket har de ansvar för hushållsekonomin. Här gör vi ju nu en unik och väldigt stor satsning på att fler barn ska få chansen till fotboll eller gymnastik eller hockey eller vad det nu kan vara.
Återknyta lite till det, prata om vi börjar med var idrotten ligger, för jag tror att det hade varit uteslutet att stryka en kulturminister och flytta runt kulturen så som man gjort med idrotten, men man avfärdar ofta tanken på en ren idrottsminister med att nej, men det är bättre att sitta nära makten, och då kan man ju undra varför gör inte kulturen det. Jag får liksom inte ihop ekvationen, för man hade aldrig strykit en kulturminister, men en idrottsminister har vi nästan aldrig haft.
Nej, vi har nästan aldrig haft en renodlad idrottsminister. Jag är idrottsminister. Jag tar de här frågorna på extremt stort allvar. Och är seriös i mitt arbete kring detta förstås. Men det man ska komma ihåg, det är ju då att vi har den här självförvaltningsmodellen. Andra länder som har renodlade idrottsministrar, de är ju inte jättemånga i och för sig, men de finns ju. De har ju ofta ett stort idrottsdepartement som sköter då det som Riksidrottsförbundet sköter i Sverige. Skulle vi ha en renodlad idrottsminister i Sverige, då tror jag också risken är stor att den personen skulle bli mer klåfingrig, ge sig in och agera mycket mer i idrottens inre liv. Det kan vara en utveckling som en del vill ha. Jag ser inte riktigt fördelarna med det, och därför så ser jag inte heller att en renodlad idrottsminister riktigt är relevant för Sverige på det sättet.
Staten skjuter ju till pengar till RF, det är väl knappt 2 miljarder plus de här specialsatsningar, det är väl 100 miljoner som går till de här utsatta områdena och idrott för äldre och så. Ändå hör man ju mycket från idrott att de vill ha mer pengar, och man kan tycka som lekman att idrotten gör så mycket bra. Är inte det välinvesterat pengar att man ger dem ännu mer pengar för att kanske bygga på folkhälsa och minska kriminalitet och alla sådana saker?
Jag har inget emot att liksom principiellt att öka stödet till idrotten, men just nu är vi i ett väldigt hårt pressat budgetläge, för vi får inte så att säga elda på inflationen. Vi bibehåller alla stöden till idrotten, plus att vi lägger till då de här pengarna till äldres idrott och idrott i utsatta områden. Och sen gör vi då den här stora satsningen till barn så att fler barn och ungdomar ska kunna vara med. Och det där är ju väldigt angeläget, för det kommer ju kunna leda till att fler unga får chansen att hålla på med idrott.
Just anläggningar var ju en viktig fråga inför valet, och hur löser man den problematiken som ju skär igenom det svenska samhället med kommuner, stat, ja, ideella organisationer? Det är ju inte helt lätt, och kanske kommersiella aktörer som ska bygga det. Men hur löser ni det?
Det är inte helt lätt. I grunden är det ju i första hand en kommunal fråga. Det är de som har planmonopolet, som vet. Det är de som bestämmer var anläggningar byggs. Nu har det kommit precis en rapport från Centrum för idrottsforskning, och också liksom ett förslag att man skapar en plattform. Inte minst för att kunna överföra information. Det låter ju supertråkigt. Men när vi har byggt en arena på ett bra sätt, kostnadseffektivt, kanske lyckats med att se till att den används på ett bra sätt under dygnets nästan alla timmar, då är det liksom ingen som tar lärdom av det. Då finns inte den kunskapen att hämta, utan vi uppfinner liksom hjulet överallt när vi ska bygga nya anläggningar. Så dels måste vi ha en mycket bättre kunskapsspridning om hur kan man bygga kostnadseffektiva, bra anläggningar. Sen tycker jag Danmark har jobbat med det här på ett intressant sätt. De har en fond som just där staten är med och bidrar just både med kunskap, men ibland också viss finansiering. Och det där är väl något som är värt att titta vidare på. Hur staten så att säga kan spela en lite större roll än vad staten gör idag, när statens agerande i anläggningsfrågan är mycket, mycket begränsat.
Är det något du driver på era regeringssammanträden?
Ja.
Vad får du för respons från Svantesson och Kristersson, som väl är de som bestämmer?
Ja, men vi får väl återkomma till vad vi kan göra i den här frågan. Men jag ser att på olika sätt så kan staten spela en större roll. Och jag studerar gärna Danmark och ser hur de har med.
Folkhälsan är ju en annan sak som ofta kommer upp. Varför har vi inte mer skolidrott? Jag menar, alla känner ju till Bunkeflo-modellen som var väldigt framgångsrik, där man med daglig rörelse fick bättre resultat i skolan, och ändå tar vi inte efter det. Åtminstone när jag dömer av vad mina barn har för skolidrott, så är det minskande snarare än ökar.
Det är faktiskt ökande. Det har fattats beslut som innebär att det kommer bli fler timmar idrott. Men jag håller med. Vi behöver mer rörelse i skolan. Jag tycker inte minst Generation Pep gör ju ett väldigt bra arbete. En del andra också, RF, kring att få in mer rörelse i skolan. Mycket angeläget. Min statsrådskollega Lotta Edholm vet jag också är väldigt engagerad i dem.
Skolministern helt enkelt.
Skolministern, förlåt mig.
Alla är inte så bevandrade. Men då, tror du att man kan få något krut i det här, att få ordentlig förändring i den frågan?
Jag tror att det är nödvändigt med ökad rörelse överlag. Vi har ju 2 av 10 barn bara som når de rekommendationer som man ska nå för att ha en god hälsa, kunna ha en god hälsa i framtiden. Faktiskt idag när vi spelar in detta, precis haft en pressträff om skärmtid och den extrema ökningen av användningen av skärmar och sociala medier som svenska barn har. Det tar ju tid från annat. Barnen säger ju själva att det här tar tid som jag hellre egentligen skulle ägnat åt fysisk aktivitet eller vara med mina kompisar, men istället sitter jag här bakom min skärm. Och den där utvecklingen är ju väldigt besvärlig, och då krävs det både att fler kommer med i föreningslivet, och det har vi satsningar för, men också att vi faktiskt tar fram lite vägledning och rekommendationer kring hur ska vi använda oss av de här skärmarna. För just nu så vinner de rätt mycket, och det får hälsokonsekvenser.
Ja, och hälsa och idrott. Vilken oro känner du kring det? Att man hellre, det gäller väl tyvärr vuxna också, sitter framför skärmen att röra sig och idrotta.
Barn har dessutom slutat att cykla till skolan i hög utsträckning. Jag pratade med många av dina lyssnare, tror jag känner till Agne Bergvall, som ju är elittränare nere i Växjö. Träffade honom.
Han är bland annat Carolina Klyft.
Ja, precis. Exakt. Han var alltid den som var väldigt lugn och aldrig var nervös och så på läktaren, om jag minns rätt. Men han sa i alla fall till mig att barn liksom idag har ju inte till närmelsevis samma koordination och kondition som barn hade bara för 10-20 år sedan. Och det där, om vi pratar elitidrott, när idrotten inte bara ska träna till, från en hög nivå till elitnivå, utan börja mycket, mycket mer med de här basala grejerna. Ja, men då är det också en längre väg till eliten.
Om man ser i Stockholm och fotboll som jag följer, så har man ju mycket att man har specialtränare. Plötsligt blir det liksom en klassfråga eller en ekonomisk fråga. Jag vet att ni kommer med en satsning nästa år. Men ändå just att fotbollen som länge levde på att den var billig, plötsligt är inte lika billig längre. Hur ser du på det?
Nej, men det är ju en utveckling man måste vara vaksam inför. Alltså, det är inte bra att det är på det här sättet. Och jag tycker klubbarna har ett ansvar och se till att kostnader inte drar iväg. Se till att man skapar, i den mån det är möjligt, skapa system där man också kan liksom byta grejer med varandra. Man kan låna saker. Man kan se till att fler får chansen. För det finns verkligen den här tendensen att vissa barn då säger hemma, nu vill jag sluta för att det är trist. Men i själva verket så handlar det om att man börjar ta ansvar för familjens ekonomi. Och det är en väldigt tråkig utveckling.
En mer rent politisk fråga är ju det här med sponsring, där det är svårare kring damidrott av skattemässiga skäl, för avdragen är sämre på damsidan än herrsidan, för man värderar det olika. Och jag tror att ni vill ha inför valet, KD alltså, kön skulle inte spela någon roll kring det. Hur ser du på det?
Jag är inte tillräckligt insatt i exakt hur skattereglerna fungerar, men jag antar då att värdet av sponsring där det finns större publik anses vara större, och det finns väl alltid skäl att liksom se över och följa sådana här saker. Men en bra sak som hände för något år sedan var ju att den här reklamskatten i alla fall har tagits bort. Det har ju gynnat föreningarna, och sen driver ju vi också från Kristdemokraternas sida, det är inte regeringens politik, men också att gåvor till föreningar ska kunna ske så att säga med skattereduktion, så att också fler privatpersoner enklare kan ge till föreningslivet.
Men ni får inte med de andra på det?
Vi får väl återkomma till det längre fram.
Det är ju många stora eller höga poster i idrotten som tillsatts i vår. Fredrik Reinfeldt blev ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Hans von Utman fick Sveriges olympiska kommitté. Och ja, inom kort så väljer, eller i slutet av maj så väljs ju Karl-Erik Nilsson. Han har knappt lägga av på fotbollsförbundet förrän han tar RF-posten. vi får utgå från att han väljs. Han är valberedningskandidat. De andra har faktiskt lagt ner sina kandidaturer. Hur ser du på att liksom Sverige 2023 tillsätter tre män på poster där det bara i princip suttit män? Inte fullt ut. RF har ju haft kvinnor också, Karin Mattsson bland annat. Men att det ändå är män som, och kanske lite äldre män.
Karin Mattsson satt väl lite, var väl 10 år tror jag, eller någonting sånt.
Ja, 30 var hon nog när hon valdes. Men,
ja, men jag menar hon var ordförande i 10 år.
Hon satt väldigt länge före.
Nej, hon var inte 10 år hon valdes.
Nej, jag
det hade varit mäktigt i och för sig. Men jag har inga synpunkter på vilka personer de här väljer. Jag känner en av dem ganska väl, nämligen Fredrik Reinfeldt. Vi har jobbat ihop tidigare. Han är en utomordentlig person, omdömesgill.
Men ser du inte
så att jag har massa
inte blir, jag menar, noll kvinnliga ordförande för fotbollsförbundet, Sveriges olympiska kommitté, också haft ordförande, men du ser inget med problem kring det?
Jag ser ju allmänt så att säga att ibland i idrottsvärlden är det väldigt mansdominerat. Det finns ibland, skäl att reflektera över. Inte minst internationellt kan det ju vara rätt synnerligen anmärkningsvärt. Men klart i fotbollen det är rätt mansdominerat överlag. Det är inte konstigt att det är den högsta ledningen att det blir mycket män. Och i RFs fall så kan jag inte svara på så att säga, de exakta grunderna till varför just Karl-Erik ser ut att bli vald. Men jag har inga synpunkter på vem de här väljer.
Kollar man styrelser så är det ju bättre med kvinnor eftersom RF har haft ett, liksom, en slags kvotering, får man ju säga, att man har ju slagit fast att specialförbund och liknande ska, det kön som är minst representerat ska minst ha 40% och att det har haft effekt. Men däremot så brister man i mångfald. Det är, jag menar, styrelserna speglar inte hur Sverige ser ut 2023. Hur ser du på det?
Det är klart att det är en brist. Och inte minst så ser vi ju också att föreningsidrott i områden där det bor väldigt många personer med utländsk bakgrund i Sverige, där är den svagare. Och där gör vi nu en särskild satsning på detta. Förhoppningsvis innebär det också mer ledarrekryteringar från de områdena. Och det kan förhoppningsvis också spela roll för ökad mångfald också på ännu mer ledande positioner så småningom i förbunden.
Om man kvoterade könsmässigt, hur ser du på att kvotera för att få en bättre mångfald?
Jag vill inte gå in och styra hur de olika förbunden och organisationerna väljer sina styrelser.
Kriminalitet och fotboll var ju något som diskuterades kring den förra regeringen. Det var ju en del förklaring att det hamnade på justitiedepartementet. Och jag menar, det är ju ingen hemlighet. Jag menar, matchfixning exempelvis. Hur jobbar regeringen för att begränsa matchfixning inom fotboll och andra idrott?
Ja, men dels så jobbar ju de rättsvårdande myndigheterna med detta mycket, mycket intensivt. Jag själv bedriver ett arbete nu för att se om Sverige ska kunna tillträda den så kallade McCollan-konventionen för att ytterligare markera vårt synsätt i de här frågorna.
Vad skulle det innebära?
Nej, men det innebär att Sverige då tydligt markerar att vi ställer upp på ett antal väldigt viktiga principer och att vi också då blir ett föredöme för andra länder att tillträda den här konventionen.
Men varför har vi inte gjort det tidigare?
Jag vet faktiskt inte riktigt varför vi inte har gjort det. Jag tycker att det är något som behöver göras så fort som möjligt. Och nu tittar vi över de rättsliga förutsättningarna för detta. Sen gäller det alltid att följa också hur spelbolagen agerar. Vilken typ av spel har vi? På vilken typ av matcher? Vilken typ av händelser i matcherna? Alltså sådana saker som vi vet kan påverka hur lätt det blir att ägna sig åt den här typen av kriminalitet.
Just spel och spelbolag, att det skedde ju en omreglering på marknaden 2019 och en hel del tog licens här, men marknaden utanför de licensierade har ju vuxit. Hur kan man komma åt den? Kan man liksom blocka IP-nummer och liknande för att spärra dem?
Regeringen har precis faktiskt tagit ett sådant initiativ. Det är min kollega då, finansmarknadsminister Niklas Wykman, som är ansvarig för spelregleringen. Han har ju lanserat ett antal förslag, inte minst för att göra det svårare för de här icke-licensierade spelbolagen.
Hur ser du på att staten tjänar ju också pengar? Jag menar, Svenska Spel langar ju upp ett antal miljarder i statskassan och visst sponsrar en hel del idrott också. Men hur ser du på att ni är en aktör i det här?
Ja, det där kan man alltid fundera på vad som är bäst. Men min analys hittills har ju varit att Svenska Spel agerar ofta något bättre än andra bolag på den här marknaden. Så jag ser inte skäl att förändra det i nuläget.
Man ser ju runt om i Europa att antingen frivilligt eller tar man helt enkelt bort spelreklam på tröjor, på fotbollslag och arenor och liknande olika hårt i olika länder. Hur ser du på att ni skulle stoppa det? Vi ser ju liksom att spelbolag är tätt sammankopplade både med ligor och klubbar därmed.
Vi har inga sådana förslag, men däremot ser jag att man måste följa den här utvecklingen. Vi har ju haft det finns ju förfärliga exempel på hur de här bolagen arbetar. Det har vi ju sett nu i samband med en rättegång.
Ja, just det. Väldigt... I Uppsala, en spelare som stämde ett spelbolag och ville ha pengar tillbaka för att han ansåg att de borde ha sett att han var problemspelare.
Ja, och det avslöjas en del rätt grisaktiga interiörer från hur de här bolagen agerar. Det finns ju alla anledningar att följa det här framöver, både kring regelverket, hur mycket man kan skuldsätta sig och hur de här bolagen kan agera.
Det är ju många idrottare som fastnar i det här spelberoende och på något sätt spelar bort allt de äger och har. Det är ju flera som har trätt fram och berättat om det. Var ligger ansvaret där? Är det hos spelbolagen eller är det hos de som gör reklam, vilket ofta är både klubbar och förbund och ligor, eller ligger det enkom hos individen?
Det är ju som så mycket annat i samhället, så är det ju ett delat ansvar, och där vi måste bestämma oss för vad ligger avvägningen mellan de här sakerna. För många är ju spelen någonting som förhöjer en upplevelse av en match. Det är någonting som är roligt, som är festligt, och det ska vi ju inte ta bort förstås. Men så har vi ju de här baksidorna, och då måste vi se till att de här avvägningarna blir rimliga och att människor inte ska kunna hamna i den här typen av förfärliga situationer där man med bolagens goda minne spelar bort hela sin förmögenhet och sätter sig själv och sin familj i väldigt svår situation.
Den förra regeringen drev ju hårt att man ville begränsa spelreklamen. Hur gör ni? Tar ni vid deras liksom driv i den riktningen?
Vi har ju inga förslag om att så här liberalisera detta eller göra det mer tillåtande. Utan jag tycker det finns skäl att följa utvecklingen och se om det finns skäl att göra ytterligare saker. Men vi har inga sådana förslag i nuläget.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Polisen pausar sitt riktade arbete mot matchfixning och resurser styrs om till att arbeta med gängrelaterat våld. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Det innebär att förundersökningen om misstänkt utpressning och spelfuskbrott kring Norrbys matcher nu pausas på obestämd tid.
Inget bra beslut och bör ju ändras. Alltså, dåliga beslut ska ju en bra ledare ska kunna säga att det här var inget bra beslut. Att ta ett nytt beslut som är bättre.
Det var ju under den förra regeringen, och det låg ju egentligen under polisen, men de blev ju ner den här väldigt lyckade insatsen som jag tror faktiskt alla tyckte, som Fredrik Gårda ledde, en riktad insats mot idrott, eller kriminella idrottsmiljö, helt enkelt otillåten påverkan 2017 till 2021. Man behövde resurserna på ett annat håll, och en del i idrotten känner ju frustration kring liksom att man inte får den hjälp man behöver. Hur ser du på det?
Att det är svårt för mig att lägga mig eller ta ställning till exakt hur polisen prioriterar sina resurser. Vi vet att det, vi har enorma utmaningar med kriminella gäng och annat. Vi vet också att de opererar i idrottsvärlden. Att de så att säga opererar och till och med kan knyta till sig unga fotbollstalanger och annat. Och då gäller det förstås att göra det som många myndigheter gör nu också. Att följa de kriminella pengarna och se vad som händer på olika sätt. Och sätta in resurser där så krävs. Men det är svårt för mig att gå in och berätta att den och den satsningen borde polisen göra.
Fredrik Årda lämnade polisen för han ju delvis var besviken på att man la ner det här. Han gjorde sedan med en utredning och Tryggare Sverige som ju målade en rätt negativ bild kring. Alltså det finns mycket positivt med idrotten, men det fanns också mycket del negativt, det du nämner bland annat. Har du tagit del av den och i så fall, hur ser du på liksom att det ändå är lite otryggt för allt från ledare till spelare?
Jag har fått den refererad för mig, jag har inte läst den i detalj, men jag vet ju också att det finns problem, till exempel att man hotar domare. Att man agerar på ett sätt som är helt oacceptabelt och som vi absolut inte kan tillåta förstås. Dopningsproblematiken är ju också ett annat enormt problem där också kriminella gäng kan tjäna pengar på att människor dopar sig och utsätter sig själva för stora risker och som också kan påverka hur de personerna, vilken våldsanvändning de kan så att säga använda sig av och också att dopningen kan påverka hur man ser på sin egen våldsanvändning. Så där finns ju också ett stort problem.
Är det så att man får acceptera när vi har de här problemen med väldigt grov kriminalitet, folk skjuter varandra och så, då får man acceptera att mindre prioriterade insatser, allt från matchfixing till hot mot en ledare i en fotbollsklubb, det får nedgraderas?
Ja, men nu bygger vi ut rättsväsendet kraftigt och på kort tid ska man växa nu mycket kraftigt. Och det är klart att det kommer öka möjligheten att göra fler av den här typen av insatser. Som ju inte sällan också har kopplingar till grov kriminalitet och där man på olika arenor behöver ta tag i. Liksom.
Hur ser du på det? Du själv är inne på att nätverk eller kriminella gäng kommer in och agerar lite som agenter och gör affärer. Det har ju skildrats av flera medier nu, Fotboll Stockholm, Fotbollskanalen och andra medier som har skildrat exempelvis AIK, men det finns ju naturligtvis i fotbollen överallt. Att de kan komma in och tjäna pengar och ta del av pengar från fotbollen.
Men det är ju helt vidrigt. Och överhuvudtaget, de här kriminella gängen, de gemenskaper som de erbjuder till inte minst unga killar, den dragningskraften som de har. Men det är ju något som vi måste motverka med kraft och då måste vi skapa liksom alternativa, goda gemenskaper där barn kommer in i sammanhang med närvarande vuxna som vill dem väl. Och det har vi misslyckats med och där måste vi sätta in mycket mer resurser.
Och hur gör vi det? Hur vänder vi den utvecklingen?
Ja, ett sätt är att se till att vi satsar nu stora resurser på att fler föreningar ska kunna etablera sig med närvarande ledare, närvarande vuxna i utsatta områden. Själv var liksom målbilden framför mig när jag var besökte Kista Sports Club. Stod en ung ledare, kom en liten knatte till dörren och så sa ledaren: hej, vad länge sedan du var här, vad kul att se dig. Är det något särskilt som har hänt? Han blev efterfrågan, den lilla knatten. Han blev sänd. Någon såg honom och gav honom bekräftelse. Och det var inte grabbarna på torget, utan det var en annan ung förebild som stod där. Det är ju, jag känner inte till hans liv i övrigt. Men vi vet inte hur det såg ut. Men vi vet att där och då blev han sedd och togs upp i en väldigt positiv gemenskap och ett sammanhang.
Vill man inte skicka in mer än 100 miljoner då? 100 miljoner är mycket pengar, men det räcker ju inte långt i Sverige.
Det räcker ganska långt eftersom det är specialriktat till utsatta områden. Vi går nu från 14 miljoner tror jag det har varit till 100. Så det är en väldigt stor ökning av detta. Det är klart att man vill göra mer.
Nu vet jag ju att du är löpare själv och är ledare i Tureberg. Om jag inte har fel för mig.
Ja, det stämmer. Tyvärr har det här jobbet inneburit att min ledargärning är något mindre framträdande.
Friidrotten är ju inte känd för att ha så mycket problem kanske med bengaler och pyroteknik och bangers och annat. Men går du på stormatcher i fotboll, till exempel derbyn i Stockholm och liknande?
Det var ganska länge sedan. Jag var på Sveriges landskamp, den näst senaste tävlingslandskampen.
Belgien helt enkelt, 0-3.
Precis, och jag minns att en, jag ska inte säga vem i fotbollförbundet som jag träffade innan matchen sa när hon såg, hon sa att hen, det kan ha varit en han också, hen sa när match, Elman kom fram där, Lukaku han är slut, fattar inte de kan ställa upp med honom. Så gjorde han alla tre mål. Men jag har varit en del på, för de åren inte minst på AIKs matcher, när jag bodde i Göteborg gick jag väldigt ofta på fotboll och var ju på den tiden som Erik Hamrén var väldigt populär och det fanns en banderoll på läktarna på ÖIS-läktaren. Be till Gud så svarar Hamrén, ett otroligt snyggt tifo. Mm. Och så. Men det är ju, jag uppskattar verkligen läktarkultur, jag tycker det är fantastiskt. Jag är uppvuxen i Rosenlundshallen i Jönköping med en fantastisk läktarkultur kring hockeyn. Ståplats, jag minns ju de enorma protesterna när man minskade ner ståplats och flyttade upp till ett hörn någonstans. Det blev ju de fansen som hade ställt upp i vått och torrt för klubben och gjort liksom detta skulle förpassas upp för att liksom det skulle, sittplats skulle breda ut sig och slipsar och horter och detta. Och jag förstår precis den känslan.
Hur ser du på den konflikt som emellanåt är? Det var ju villkorstrappan, sen har ju polisen backat från kollektiv bestraffning, kanske mer dialog. Men hur ser du på den? En evig strid så att säga som pågår nästan kring fotbollens läktar.
Att vi behöver ju läktarkultur, vi behöver ju de här fansen. De skapar ju en enorm inramning kring fotbollen. Men slår det över i våld, slår det över i risker, ja då kommer också de barnfamiljerna, barnen inte kunna gå på fotboll. Jag har själv sådana exempel när min egen son stötte på vuxna män som beter sig väldigt, väldigt illa och blir väldigt rädd av detta. Och,
vad hände med son?
Nej, han blev väldigt rädd. Det var utanför arenan i en sån här tunnel. Och, det är inte så kul när vuxna män inte kan bete sig runt fotboll.
Slutade han gå?
Han har inte gått sen dess.
Vilket match var det han var så?
Jag minns inte, men det var ett Stockholmslag i alla fall.
Vad kan man göra från politiskt håll?
Vad kan man göra? Polisen, klubbarna, supportrarna, de ska naturligtvis föra dialog med varandra för att skapa bra förutsättningar. Vi behöver ju se till att de här tillträdesförbudslagarna fungerar på ett bra sätt så att man kan porta de som verkligen missköter sig från arenorna förstås. Men det är inte alltid bara på arenorna, ibland är det ju runt omkring då, på olika sätt. Men alla behöver ta ansvar för detta. Dialog är alltid bra. Så att man inte liksom missförstår varandra. Vad jag förstår så sker, är det ju bättre nu än tidigare.
Du nämnde att Sverige är ordförandeland i EU. Att ni pratar om vissa saker kring idrott. Har en sån sak som Superligan och den liksom process som några klubbar som är kvar från den havererade Superligan, de driver ju Europadomstolen eller EU-domstolen att de vill på något sätt att UEFA är ett monopol. Har ni politiskt varit involverade i den diskussionen?
Inte på det sättet, men däremot så hade vi en dialog med UEFA när jag var med på mötet senast i förra årsskiftet. Diskussion med dem kring just mänskliga rättigheter, stora idrottsevenemang och så. Och det är viktigt att ha den dialogen, men i grunden så bärnar ju de flesta länder så att säga föreningsmodellen och en annan syn på liksom hur fotboll bedrivs snarare än Superligan.
Och 51%-regeln ibland görs ju den till en höger-vänster-fråga. Hur ser ni på 51%-regeln, vill ni ha in att riskkapitalister eller andra ska kunna komma in och köpa HV71 eller AIK?
Inte om inte så att säga, en samlad idrottsrörelse kommer och begär detta av oss. Och jag har ingen anledning att överpröva idrottens syn på detta. Som jag uppfattar att vi ska ha kvar den här regeln. Och det verkar ju allt väsentligt fungera väl. Och som jag uppfattar det var ju en lite annan diskussion kanske för 10-15 år sedan, men idag uppfattar jag inte att det finns någon omfattande aptit på detta. Fansen verkar ju helt ointresserade av det här och de spelar ju trots allt en ett viktig roll för att klubbarna ska må bra.
Ja, de är tydliga motståndare. Du nämnde mänskliga rättigheter och vi hade ju 2022 med ett VM i Qatar och ett OS i Kina och innan dess har vi haft många mästerskap i Ryssland, Azerbaijan och andra så. Vad tycker du, att hur ska svensk idrott agera när stora mästerskap hamnar där? Det blir ju ändå en diskussion, ska man bojkotta eller inte? Eller?
Tycker det är svårt det här med att vi inte ska skicka svenska idrottare? Det är i grunden en fråga för idrotten själv. Det kommer liksom inte regeringen säga till idrotten hur de ska agera. Men det är svårt det här med att idrottare inte ska åka och så. Däremot tycker jag att man ska alltid överväga, ska vi skicka representation? Ska vi liksom bevärdiga mästerskapet med officiell representation eller inte? Jag tycker man ska höja sina röster mot direkta övergrepp som sker. Det är ju helt förfärligt när ett mästerskap inte bara placeras i en diktatur utan dessutom mästerskapet i sig bidrar till ökat förtryck av journalister eller hbtqi-personer eller gästarbetare eller vad det nu kan vara. Det är ju förfärligt och då blir ju idrott allt annat än för det ju inte något gott med sig.
Om man ser till att Sverige och herrlandslaget har ju ofta åkt till Abu Dhabi och Qatar och för träningsspelare. Det är ju någonting annat, det är ju frivilligt. Hur ser du på att man åker till sådana regimer och gör vissa uppgörelser med dem för att åka dit naturligtvis?
Jag vill inte säga exakt vad man ska åka och inte, men jag tycker att alla idrottsförbund ska vara mycket vaksamma och noggranna så att man inte själv blir ett redskap i en diktaturs händer. Så att man inte bidrar till att liksom tvätta regimers byk lite vitare. Det bör man vara vaksam på. Och kanske har det funnits en naivitet inför detta inom både svensk och internationell idrottsrörelse.
Men varför kan man inte säga, eller du säga, liksom att åk inte dit, det är mitt råd?
Var väldigt varsam med att åka till platser där man kan bli använd i diktaturer och auktoritära regimers propaganda. Så det är mitt råd.
Ja, om man ser 10 år tillbaka i tiden så pratade vi knappt om de här frågorna. Nu pratar vi mer om dem. Hur ser du på den utvecklingen?
Det är bra. Vi behöver ju vara mycket vaksamma inför detta. Och vi vet också att en del länder använder det här på ett mer systematiskt sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Säkert för att det fungerar delvis. Och därför så behöver vi också motkrafter mot detta. Och vi måste också naturligtvis ha evenemang som är möjliga att arrangera i andra länder än i diktaturer. Där sker det väl en liten positiv utveckling att man försöker få arrangemang som inte kräver hur mycket nya arenor som helst, orimliga ekonomiska åtaganden, sånt som liksom egentligen bara diktaturer kan producera.
Ja, för att det är ju lätt för folk i demokrati att vara kritiska mot diktaturer, men då måste man ju ta ansvar och ordna evenemang. Vad talar för att Sverige till slut börjar hem vinter-OS 2030, som man ju fått ett erbjudande om, någon slags bakväg av IOK som har svårt att hitta någon som vill arrangera OS 2030?
Vi får väl återkomma till den frågan. Nu pågår ju ett arbete när man liksom genomlyser förutsättningarna för detta ordentligt.
Men vad är du måste ju ändå ha någon initial känsla, för man kan inte återkomma till allt. Utan ja.
Man kan återkomma till en hel del saker. Och det är klart att det som i grunden så är det ju bra att IOK ändrar så att säga lite förutsättningarna för detta. Det gör ju det möjligt för fler länder att arrangera när man ska göra spelen lite mer low key, att det inte krävs liksom en extrem lokalisering, att alla arenor ska finnas på samma ställe och sådana saker. Så att det öppnar ju dörren för fler, det tycker jag.
Hur öppna är denna regering för att faktiskt satsa statliga medel och kanske garantier och liknande som har varit ett problem tidigare?
Vi vet inte vad det skulle innebära och därför är det också liksom för tidigt att svara på den frågan. Den kan ju bli aktuell först när man har från RF och SOKs sida liksom gjort de här genomgångarna av vad det här skulle innebära för Sverige. Så att det går att svara på nu.
Genom ryska och belarusiska idrottares eventuella medverkan i OS i Paris nästa år engagerar människor, nationer och organisationer på många olika håll. Internationella olympiska kommittén, IOK, har börjat argumentera för att eventuellt ändra tidigare beslut och låta ryssar och belarusier delta i OS i Paris. Och deras vara eller inte vara där beror på Rysslands krig i Ukraina.
Vi var inne på ämnet i början, det här med Ryssland, Belarus, Internationella olympiska kommittén verkar utom att driva på för att de vill att de ska kunna tävla som neutrala. Vad ska svensk idrott, hur ska svensk idrott hantera det här och hur ska ni hantera det politiskt?
Jag hoppas fortfarande att Internationella olympiska kommittén ska hålla fast vid sitt tidigare beslut om att inte tillåta ryska och belarusiska idrottare. Man tog ju det här beslutet bara några dagar efter krigsutbrottet. Efter det har det ju bara blivit värre. Det är ju flera hundra ukrainska elitidrottare som alltså har dödats. Deras tränare har dödats. Deras idrottsanläggning har bombats sönder. Deras idrottsinfrastruktur är fullständigt sönderslagen av en rysk aggression. Ryska idrottare är ju väldigt ofta statsunderstödda om man inte tillhör cykel eller tennis eller så. Så är man statsunderstödd, man är ofta anställd av armén. Det här är ju en väldigt märklig ordning och dessutom så slår ju nu IOK extremt mycket split i idrottsvärlden om man säger att nu får alla förbund ta ställning till det här själva. Vilka som ska få vara med i de här förtävlingarna och så liksom skickar man in då den här bomben överallt och skapar splittring. Det här är ju otroligt dåligt agerat av. Och vi har ju samlat 35 idrottsministrar som har protesterat mot detta och sagt att det här borde ni ändra på. Det här är ingen bra utveckling.
Vilket återspel får ni av Thomas Bach och company?
Nej, vi har ju fått väldigt lite reaktioner på detta trots att det är 35 länder då som har tillskrivit IOK om detta. Men sista ordet är inte sagt om det här och jag hoppas fortfarande man ska ta sitt förnuft till fånga och hålla fast vid den här positionen. Det blir en normalisering av kriget om man ändrar sig utan att krigsutvecklingen har ändrat sig. Och det har den ju inte. Den har ju snarare blivit värre, mer inriktat mot civila än tidigare.
Jag utgår från att RF och det specialförbund pratar med er. Hur ska vi hantera det? Vad säger ni till dem?
Men jag tycker det finns skäl att liksom känna stolthet över hur svensk idrottsrörelse samfällt har agerat här. Tillsammans med Norden har man ju varit väldigt tydlig att man anser inte att det är möjligt att öppna för ryska och belarusiska idrottare. Men det här kommer bli en svår fråga att hantera om IOK liksom slår in på den här vägen.
Om de står på startlinjen i Paris nästa sommar, ska svenska idrottare stå på startlinjen också?
Det är ju en fråga för idrottsrörelsen att bestämma om man deltar eller inte i den typen av arrangemang.
Det är ju ofta så att vi kan reagera kring individer. Henrik Stenson när han lämnade Ryder Cup och Europatouren, eller det gjorde han ju först häromdagen. Men han gick ut i den här saudistödda LIV Golf. Zlatan försvarade Qatar, gav dem 10 poäng. Det blev ett väldigt liv kring det. Hur ser du på att svenska idrottare tar ställning som kanske inte går i linje med hur deras förbund gör och deras, jag menar, golfförbundet bröt med Stenson och Fotbollsförbundet har ju varit tydligare i sin syn på Qatar än Zlatan. Hur ser du på att individer går ett håll och förbundet annat?
Alla individer får naturligtvis uttrycka sin uppfattning. Jag ger Zlatan 10 poäng som fotbollsspelare och hans insatser för landslaget. Men jag är inte beredd att ge 10 poäng för hans uttalande om Qatar.
Hur många poäng?
Jag skulle säga 0 poäng kanske. Och Henrik Stenson får naturligtvis fatta sina beslut, men där i det fallet är det är en tråkig utveckling som vi ser att den här typen av agerande från auktoritära stater med mycket pengar kan orsaka också problem.
Har svensk idrott misslyckats lite när deras företrädare som ju är förebilder och allt annat, när de inte står upp för samma värderingar?
Men alla får naturligtvis göra sina egna uttalanden, ha sina egna uppfattningar om saker och ting och jag vill inte värdera det ytterligare.
Vad ger du för poäng till oss som nation som handlar med Qatar, säljer vapen till Qatar, handlar med Saudiarabien? Jag tror att Wallenberg har tjänat mycket, mycket mer och Sverige som samhälle tjänat mycket, mycket mer än Stenson på Saudiarabien. Vad får vi för poäng?
Nej, men det är alltid en avvägning mellan hur man ska förhålla sig till saker. Handel är ju viktigt. Handel mellan länder är väldigt angeläget och viktigt förstås.
Är det viktigare? Alltså det är okej att de kör hårt med migrantarbetare när vi handlar med dem. Ungefär som att Tyskland kritiserar att de inte fick ha en armbindel. Men sen slöt de ett 15-årigt gasavtal med Qatar. Största energiavtal Tyskland någonsin slutit. Är det okej när far super ungefär?
Vi lever i en trasig och besvärlig värld. Det är svåra avvägningar som behöver göras. I det fallet så handlar det till exempel om att Europa inte kan vara beroende av rysk gas.
en diktatur till en annan?
Det är en diktatur som bedriver ett mycket omfattande aggressionskrig mot Ukraina, där varje krona in i den ryska staten blir en krona in i ett krigsmaskineri. Så det är klart att det finns grader även i helvete.
Men Saudi och Förenade Arabemiraten krigar ju i Yemen. Även om det just nu är vapenvila, så är det ju väldigt väl dokumenterat att de är där på regimens sida och visar det vapen till Förenade Arabemiraten.
Ja, det är... Jag känner inte till exakt vilka vapenförsäljningar som har ägt rum till Förenade Arabemiraten på senare år. Och jag vet heller inte exakt hur deras inblandning ser ut i kriget i Yemen. Men jag vet att kriget i Yemen är förfärligt och driver människor inte minst i svält och katastrof på ett förfärligt sätt.
Men kan du se svårigheten att man å ena sidan blir arg på Henrik Stenson och Zlatan Ibrahimovic och sen så accepterar man att vi som land och till och med svenska SOF-fonden, 7 AP-fonden investerade i Qatar, bygg- och hotellbranschen. Ja, det var ju lönsamt för oss pensionssparare.
AP-fonderna har ju etiska riktlinjer som man ska förhålla sig till, och så får man väl följa upp då och utvärdera huruvida de håller sig till de riktlinjerna. Och de ska ju ägna sig åt hållbara placeringar på olika sätt.
Ja, vi får väl se hur många poäng vi får helt enkelt. Stort tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Och den är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson, och vi tar tacksamt emot eventuella synpunkter, önskemål, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.